Det har blivit dags för bollklubben igen. Det är onsdag och ja, en något sådär märklig vecka, men kul vecka. Det är cupfinal i morgon. Vi har haft en VM-truppsuttagning igår. Och sen blir det allsvenskan som rullar vidare. Lite av en torktumlare, Alexander Eksén och Nordin Gerzic. Hur är veckan för er?
Ja, verkligen. Det är kul när det händer någonting. Men det går alldeles för fort, tycker jag. Vi är redan snart omgång 8 och cupfinal och grejer.
Du vill lugna ner tempot?
Ja, verkligen.
Ja. Snart är det slut.
Ja, det är jobbigt.
Mm. Hur mår du, Nordin?
Bra. Bra. Fått vila ett par dagar utan jobb. Så jag är på topp.
Mycket intressant avsnitt idag. Vi har domarchef Stefan Johannesson här hos oss som kommer in i studion alldeles strax. Snackar domare och ja, allting kopplat till domare såklart runt allsvenskan. Sen ska vi ta ut omgångens 11 såklart. Det har ju blivit lite skjutet på i och med att det var helt och fullt landslagsfokus igår. Och så ska vi ringa upp Bayerns cupfinalhjälte Astrid Selmani på länk från Kina. Det blir spännande.
Kul, ja, roligt.
Mm. Och lite järnkaminerna tror jag också vi ska ha med oss som tycker och tänker runt en eventuell mattflytt. Och jag tänker vi kan väl börja där. Vi ska dra igenom några nyheter från dagen. Vi kan väl ta i där. Det är ju så att Elliot Stroud blev uttagen i VM-truppen, Sveriges VM-trupp. Och då kan man lämna in ett önskemål om att flytta då den här sista omgången på vårsäsongen. De möter Mjällby Djurgården och där har Mjällby flaggat upp för att det sannolikt blir en flytt. Hasse Larsson skriver det exempelvis i sitt sms till Fotbollskanalen. Ja, vad tänker ni om att man, ja, om det blir så att det flyttas matcher när det gäller en spelare exempelvis?
Ja, egentligen är det bara att följa vad reglerna säger skulle jag säga. Det blir också fel att det inte ska flyttas om du tappar din bästa spelare, tycker jag, i det här fallet. Sen så finns det många andra parametrar i det. Men rent fotbollsmässigt, och du kan ju inte förlora på att få en spelare med ett landslag, tycker jag personligen. Så att,
du förstår Mjällbys perspektiv.
Självklart,
det,
ja. Självklart. För mig är det rätt så logiskt. Sen finns det ju andra perspektiv i form av supportrar som vi pratar om, som sagt, att boka resor och allt det här. Det är ju en annan grej, men som sagt, jag fokuserar på fotboll och då tycker jag att det är ganska självklart att de flyttas.
Fotbollskanalen var i kontakt med Mika Takkola, rekryteringschef i AIK också. De har inte riktigt fattat beslut än om hur de ska göra med Kristoffer Nordfeldts medverkande då i VM-truppen som påverkar AIK Sirius i sista våromgången. Där har man också Sadok Johanna som möjligtvis blir uttagen i något form av någon form av samling med Nigeria, men där det inte är FIFA-datum då, så eventuellt två spelare out under den perioden. Men de har inte fattat fullt beslut än internt. Malmö FF vill spela sin match. Där tänker man att den ligger bra som den gör och man gör ingenting åt att Taha Ali då blir uttagen i VM-truppen. Vad tänker du också?
Jag hade också helst vilja skjuta på det. Om man har en spelare som är så duktig att den är med i landslaget och inför VM så vill man ju såklart ha med den i sitt eget spel också, såklart. Samtidigt som jag kan tycka att det är konstigt att det läggs ut omgångar när det kan bli så här. För att det blir jobbigt för Djurgårdssupportrarna i det här läget. Boka bussar, köpa matchbiljett, ska åka ner och sen så blir det inställt. Det blir liksom, vi är omgång 7 nu och det är liksom, det är inte klart ens en gång vad som gäller. Jag kan tycka att det är lite slarvigt.
Det är ju VM som strular till en hel del i och med att det är ett långt mästerskap och den internationella kalendern är mer komplicerad än någonsin. Man skjuter ju på själva säsongen. Vi spelar ju allsvenskan längre fram datummässigt i år. Och man har ju reservdatum för just den här omgången. Man har varit medveten om att det kan bli så här. Men då skulle sägas, jag tror inte det var många som trodde att Sverige skulle gå till VM, va?
Nej, det är ju det som har varit planeringen efter, tror jag. Sen blir det så, om vi ska prata om hela den situationen, så blir ju jättekonstigt liksom, att du ska spela en allsvensk omgång utan din bästa spelare i det här fallet, eller Malmö ska göra det, eller AIK. Sadok är ju mer självförvållat, för det är ingen FIFA-datum i det här för att kunna släppa iväg honom. Då väljer AIK, för där ska man inte skjuta upp. Men just i det här fallet, jag tycker att det blir jättekonstigt att du ska spela en seriematch som är extremt viktigt för de här lagen som vi ändå pratar om, och sen så bara, nej, men din spelare med i landslaget, så ja, då får ni ta den smällen. Jag tycker det är jättemärkligt gjort. Mm. Så som du säger, i det här fallet så borde förbundet helt enkelt bara göra det för alla som är med, att okej, ni får den här matchen flyttad. Liksom.
Ja, det är det vi ska säga. Vissa kanske undrar, vadå, VM har inte dragit igång då. Men det är ju så att FIFA-datum börjar gälla från den 25 maj. Så precis. Då måste klubbar släppa om landslag begär in spelarna. Så att det är därför de ska ju på förläge ladda upp och spela träningsmatcher och så inför VM.
Hur är det så, förlåt, hur är det sagt med tränaren i Elfsborg?
Han kör ju Elfsborgs allsvenska vårsäsong ut, så han missar ju första dagarna på Sveriges förläge. Så där kör ju Graham Potter och Sebastian Larsson med Georgsson och Kandolin.
Ja, de är ju 40 stycken.
De klarar väl sig några dagar utan Björn Hamberg.
Just med spelare så tycker jag, åter för att förtydliga det går, det är inte professionellt om det ska vara så, att dina bästa spelare ska vara med. Det går inte.
Nej, men sen kan inte förbundet kan inte sitta och säga att vi räknar med att inte gå till VM.
Nej, men de har ju planerat för reservdatum. De har ju varit medvetna om det här. Men ja. Det jag menar är bara att jag tror inte så många kanske trodde när säsongen drog igång att Sverige faktiskt skulle, eller ja, innan säsongen drog igång, cup och allt.
Men det är ju typ alla går ju vidare, så att det var ju nästan omöjligt att missa ju.
Ja, för Sverige kan vi inte säga. Nej, precis. Det var inte så att, trodde du att Sverige skulle gå vidare?
När de tog 2 poäng i grupp, så ja, då var jag nästan helt säker på att de skulle...
Nej, men det är ju samma med Elfsborg. Det var inte så att Stefan Andreasson tänkte vi tar tränaren, han är borta hela sommaren. De går nog till VM. Det var, jag tror inte det var så han tänkte.
Nej. På tal om Sadok Johanna, det fortsätter att rassla in rykten om intresse för honom. Nu är det nigerianska medier, flera olika sajter där som skriver att till och med självaste Real Madrid har ögonen på honom, och Mika Takula, AIKs rekryteringschef som vi var inne på, han gör inte så mycket för att bäsa den här hypen.
Nej,
han
inte.
Talar med Fotbollskanalens reporter Andreas Sundberg idag om att det är klubbar på väldigt hög nivå som följer honom. Han talar om att det här är det här är bra för AIK, Sadok, men också allsvenskan, att det är så pass stora klubbar som är på plats hela tiden. Hur mycket försöker man utnyttja och utnyttja den här håsen som finns?
Förmodligen mycket. Jag hade ju togsågat det här egentligen, att det är agentplacerat eller vad det nu än är, men det finns ju fortfarande Iro Markkanen till Real Madrid som jag togsågade då och sa det här är ju det största skrönan jag har hört. Men sen så helt plötsligt hände det. Så i det här fallet får jag väl bara säga okej, jag vågar inte riktigt slå ner på den här med tanke på det.
Minns du vem som avslöjade Iro Markkanen till Real Madrid?
Var det du?
Murven.
Ja, var det Murven som avslöjade det?
Andreas Sundberg såklart.
Han kryper i buskarna överallt.
Ja. Vad säger du, Sadok Johanna till Real Madrid? Tror du på det?
Jag tror inte att det skulle vara ett bra val av honom, men det är också lätt att säga att om Real Madrid hör av sig och säger nej till det, det gör man ju inte. Men jag hade nog inte, om jag var rådgivare skulle jag inte säga att gå dit.
Men det är det uppgifterna går ut på, att det ska etableras en kontakt mellan Real Madrid och Sadok Johannas representanter. Ingenting om att det är konkret gentemot AIK eller så.
Får
man ta kontakt sådär?
En klubb får ta kontakt med representanter, ja.
Fast han har kontrakt.
Ja, men du får inte prata med han. Med agenten får du prata.
Herregud.
Ja, det är klart att det görs fulingar hela tiden. Ja. Det vet jag då också. Och du säger att han inte ska gå dit. Hur ska du tacka nej till Real Madrid?
Nej, jag säger ju det. Men om jag tänker i hans utveckling så tror jag inte på att det är så bra att spela 20 minuter per säsong tills han kommer
men
in.
Men många sa ju om Ödegård också. Nu i och för sig var det ju inne i barn i deras akademi och sådär, men Ödegård har gått ändå ganska bra fast han gick till Real Madrid. Liksom.
Sadok Johanna, AIK har också vidtagit åtgärder där för att hålla honom borta lite från brus och så vidare. Han gör bara media på matchdagar, så uttalar sig till tv inför en match och till skrivande press efter match. Är det rimligt att göra det i ett så speciellt läge som det verkar vara?
Ja, men det tror jag. Man är ung också. Det är svårt att ta till sig. Det är klart att om han får höra att Real Madrid eventuellt är intresserad, det är klart att det blir svårt att hålla fokus.
Eller som Al-Hassan Kamara, han packar ner shotsen direkt.
Ja, skulle ju till
Malaga, va?
Malaga. Och köpte badbyxor på sportaffären. Jag fick säga och lämna tillbaka sina på en gång.
Det var när han var i Örebro och du var tränare där. Malaga var intresserad på riktigt.
Eller? Ja, men de gav 5 miljoner. Det kunde jag ju köpt honom för själv och att han fick klippa mitt gräs.
Har du så mycket pengar?
Ja,
det förstår jag.
Men det är för lite. Ja. Jag har samlat en del burkar.
Var det snygga badbyxor då? Eller
det tittade jag inte på. Jag sa bara åka upp och lämna upp dem där, för det kommer inte hända.
Så han har fastnat i Melleborgs klor. Det gillar jag ändå. Jag gillar att Melleborg är tuff.
Ja, AIKs presschef.
Ja, precis.
På tal om AIK då, sista korta nyheten, vi kommer återkomma till fler nyheter, men Johan Hove Åkte på en smäll på dagens träning. Vi ser bild från Murven, Andreas Sundberg.
Han är där igen.
Inskjutsad i en bil som, ja, den står ju vanligtvis där på Karlberg, men bortskjutsad då till anläggningen direkt när det här händer. Det är ju inte så bra för AIK det här.
De har
haft en hel del skadeproblem under året.
Ja, han är väl den som har spelat kanske mest och är den som gör mål också. Så att det där är jättetufft för AIK.
Sen får vi se lite hur det är. Det kan ju vara rätt att det såg ut som att han blödde från näsa och läpp. Det kan ju vara så att läppen bara spruckit, den behöver sys eller något sånt där. Att det inte behöver vara så allvarligt. Så vi ska väl inte måla någonting på väggen än. Mm. Jag lyssnar på min chef, jag får ett skäl att jag inte får svära. Så.
Mm, det är bra.
Ja.
Men han är väl den enda mittfältaren, då Dino Busiris var skadad, men det är väl den enda centrala mittfältaren som spelat hela tiden.
Ja, det tror jag. Så att,
men då, jo, så är det. Ja. Inte tror.
Nej, men det är så. Och, ja. Om Sotte kommer tillbaka skulle han kunna vara mittback, flytta upp Tjongvaj som defensiv, då har Busirovic, och så skulle kunna köra Mojanic i så fall, ifall han är borta. Det låter som ett ganska bra ändå, kan jag tycka.
Ska vi välkomna in vår gäst. Vi får fint besök av Stefan Johannesson som är då domarchef och ansvarig för domarfrågor helt enkelt. Välkommen Stefan.
Tack. God dag.
Tja.
God dag.
Hej, tja. Vi har redan hälsat, bara om du lät stelt där. Eller såg stelt ut så har vi redan träffat sina.
Ja, exakt.
Exakt. Hur är läget med dig?
Med mig är det bra. Mm. Det har varit en busy vecka. Ja. Så att, det är mycket så här, vad ska man säga, damage control.
Mm. Ska vi börja med något positivt eller?
Ja.
Tess Olofsson får döma Champions League-final på den sidan.
Helt fantastiskt. Det är helt jätteroligt och välförtjänt. Hon har varit bra i så många år nu och vi vill hoppas på den finalen kanske något år innan och sådär. Så att, det är verkligen riktigt kul och välförtjänt.
Och två svenska kollegor följer med också.
Precis, Almira Spark är ju assisterande och så Tilde Hedberg som är reservassisterande då, som vi har hoppas ska få in i det teamet på helt, så att hon är med på plan nästa gång.
Och vi vet ju sen tidigare, det var några veckor sedan som vi fick besked om att Glenn Nyberg ska döma herr-VM också.
Ja, det är ju också, det har vi haft, eller jag i alla fall haft på känn hela tiden att han skulle kvala in till det. Men det är, man vet ju inte förrän de har bestämt sig, så att det är otroligt roligt och viktigt för oss i rekryteringsarbete och allting. Otroligt roligt för dem med Beige och Söderqvist, så att det är också väldigt välförtjänt givetvis.
Är Tess heltidsanställd eller?
Ja, hon är heltidsanställd. Mm. Hon är tjejer och killar. Alla FIFA-domare är heltidsanställda. Mm. Eller får erbjudande att vara heltidsanställda. Mm. Så att det är samma.
Jag har två frågor. Jag är dålig påläst på damsidan. Men är det lika hård konkurrens där om vi jämför det med herrar eller ute och cyklar det?
Nej, men alltså på toppen är det ju lika hård konkurrens. Mm. Det är väl det att det finns inte lika många givetvis. Så att konkurrensen underifrån är ju inte så hård som den är på här sidan.
Nej, det var.
Men vill man ha en tjej som dömer Champions League för damer eller spelar det ingen roll eller?
Ja, det är bara tjejer som dömer internationell damfotboll.
Ja, det blir det så alltså. Ja. Mm. Och den andra... Det är lite tråkigt med tanke på att tjejer får ju döma killar.
Mm. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad den anledningen är egentligen. Nej. Men det kanske är så att då kommer ännu mer tjejer knuffas undan kanske.
Ja, jag fattar.
Och då kanske det blir ännu eller svårare att få dem till att satsa.
Men att Tess har tagit kliv på herrsidan och på elitsidan i Sverige, vad betyder det tror du, att det finns en kvinnlig förebild på det sättet?
Nej, jättemycket. Ja. Alltså verkligen, det är... Jag tror att vi är ett av de få länderna i Europa också där det verkligen är förtjänat. Alltså du har ju om du ska döma på toppnivå inom damfotbollen så ska du döma på hög nivå i herrfotbollen i ditt land. Och Tess har ju verkligen förtjänat den platsen. Hon är ju där på grund av sina meriter och ingen inkvotering eller någonting sånt, utan hon har förtjänat den platsen och gör det bra liksom.
Hade du något?
Ja, hur är om vi jämför svenska domare i Europa idag som dömer, hur är betygen på dem högre nu eller lägre om man går tillbaka ett par år?
Hur tänker du då?
Jag tänker typ eftersom VAR är infört i övriga Europa, det känns som att svenska domare, av de matcherna jag har kollat med svenska domare, så är de verkligen domare, om du förstår vad jag menar. Kontra de som är VAR och är lite mer passiva. I mitt omdöme i alla fall.
Ja, men alltså det var ju känslan som UEFA också hade för kanske 2 år sedan. Mm. De har ju strypt till det ganska rejält och är väldigt klara med att är du inte domare, ta dina beslut, så kommer du inte fortsätta här hos oss. Så det har ju blivit mycket hårdare från det hållet, och domaren har ju fått gå tillbaka till risken att luta sig mot någonting annat. Du ska ju ta ett beslut och sen så finns det ett system som kan rätta dig om du tar ett fel beslut. Så att, men alltså, rent domarmässigt på plan har man ingen nackdel av att man inte har VAR. Utan det är snarare kanske en fördel att man inte har det. För då dömer du som du ska döma, som de vill att du ska döma och vi vill att de ska döma. Nu kommer vi in på den frågan i alla fall. Problemet är ju från nya och komma in.
Ja, okej. Okay. Ja. För att där mitt syfte är, det jag försöker säga nu, är ofta med offsider. Mm. Att de låter det vara. Mm. Och så spelas anfallet och sen kommer flaggan. Ja. Det var lite mer dit jag ville komma. Liksom.
Men så är det. Ja. Och det är direktiven. De ska inte vinka offside om det är halvmeter kanske. Det ska vara väldigt klart för att de ska höja flaggan. Mm. Mm. Och det ska alltid spelas klart. Det ska aldrig kunna bli så att man höjer en flagga och det blir mål i det anfallet. Utan då kommer flaggan senare i så fall.
Mm. Okay.
På tal om offsider, vi kanske ska riva av plåstret. Det har varit väldigt mycket fokus såklart efter AIK Djurgården här i helgen mot Kullum som gör sin andra miss för säsongen kopplat till offside-bedömning, assisterande domare. AIK ska ha fått ett 2-2-mål här och vi har ju även sett att Gais blev berövat på ett mål. Berätta, hur tänker du runt den situationen?
Nej, men alltså, vi kan ju bara konstatera att det blir ju fel båda gångerna. Och de felen är väldigt ovanliga, ska jag säga. Det behöver inte vara Kullen, det kan vara svenska assisterande överhuvudtaget. De är väldigt duktiga normalt sett. Nu har vi haft kanske de här två och så två till som vi kanske inte är riktigt nöjda med i den här inledningsfasen. Men sen blir det så svårt när man är, det blir lite som, man blir lite lejonmamma liksom. Vi tänker ju på, i det här fallet då tänker jag ju på personen först. Nu måste vi bygga upp honom igen. Och jag får alltid själv för att jag säger att domarna är ledsna efteråt, då blir fans arga på mig när jag säger det, men det är liksom det fakta, det här är idrott, det är stolta idrottsmän liksom, och när de misslyckas och det går ut, i det här fallet ganska uppenbart misstag, då är det jobbigt liksom, självkänslan och självförtroendet får sin smäll. Och då är det ju våran uppgift som är deras, nu är inte jag deras coach, de har ju en coach till det, utan jag är ju mer coachernas ledare. Så att det är jobbigt i själen liksom. Det är jobbigt att sitta på läktaren, det är när man ser att någonting händer, sånt händer, så att nej. Det har inte varit roligt.
Ja, att det har hänt en liknande grej kopplat till Djurgården tidigare. Är det en mental aspekt som förs in i den matchen som var nu i helgen, uppfattar du, eller vad tror du?
Nej, nej. Inte för 5 öre. Det, alltså, vilket lag det är, det spelar liksom ingen roll. Sen är det ju bara Murphys lag, att det skulle vara det laget igen som tjänade på det. Men det finns ju liksom ingenting sånt. Man tänker inte på sånt när man är domare. Det enda man kan härleda det till, det är att om du är domare på plan och om man ska börja kompensera frisparken och sånt där, det kan komma in omedvetet i ditt huvud. Men att en assisterande skulle gå och tänka på att nu är det Djurgårds, nej, det finns inte.
Jag var ganska tuff, Stefan. Mm. Och det var jag också för att jag har han som en av våra absolut bästa, och att han har varit med så länge. Jag har ju till och med haft han, och det är länge sedan jag slutade nu. Ja, men det är ju sanning.
Ja.
Och för mig var han alltid bland den bästa, och trevlig när man pratar och allting. För mig blir det tvärtom, att jag blir mer arg på honom, därför att jag har högre förväntningar på honom, precis som om jag skulle tycka att en spelare gör någonting svagt, så en jag förväntar mig mer av kan jag vara hårdare mot än en som jag inte liksom har några stora förväntningar på. Så för mig blir det tvärtom. Jag fattar om han blir ledsen när jag säger en sån sak. Jag brukar alltid försöka vara så liksom så duktig jag kan på att försvara domaren när det ska göras och så. Alla kan göra fel. Jag tycker till exempel offsiden, om det är offside eller inte mellan Häcken och Malmö, är ju en sån här millimetergrej. Jag har inga problem med sådana situationer. Det här är för stort för att jag ska låta det släppa. Och då när det är hans andra, det är det som gjorde att jag blir mer upprörd än om det här var hans första. Jag hade fortfarande tyckt att det var dåligt, men nu är det hans andra på kort tid. Och jag skiter om det är Djurgården, jag skiter i vilka det är mot. Jag säger bara att han är för bra för att missa såna här saker. Därav min kritik. Och Irma som sitter på halva plan tar det live innan repris och säger att det kan inte vara offside, det är helt omöjligt. Och sen kommer reprisen och sen är det inte där. Därför blir man ju också, för att han är ju där och sådana saker. Chansar han bara, vad gör han för beslut? Alltså så. Och det är det jag vill säga. Och han ska egentligen, och det låter ju konstigt, men han ska egentligen vara nöjd med att jag är kritisk mot honom, för det betyder att jag har höga krav på honom.
Ja, han uppfattar väl inte kritiken på det sättet, kan jag väl säga då. Men nej, men alltså jag fattar ju din grundinställning i det, för det är ju likadant med mig. Jag har ju högre krav på de som är våra bästa än vad jag har på de som är nya till exempel. Och det har ju kullen på sig själv också.
Så det
är liksom... Jag är ju förvånad att det har hänt och att det har hänt två gånger på raken, men där är vi nu, och nu liksom är det ju bara vårt jobb att se till att han kommer tillbaka på ett bra sätt. Och då får vi matcha och göra det på bästa sätt vi kan göra det.
Ja, hur gör man det?
Men alltså, jag har ju sagt att jag kommer aldrig diskutera vad vi gör och inte gör med folk pratar om avstängningar etc. etc. Vi jobbar inte med avstängningar på det sättet, men det är självklart att vi tillsammans med honom, för hans bästa, för lagens bästa, för allas bästa egentligen, att han kommer tillbaka på ett bra sätt, vilket han kommer göra, det är helt övertygad om. Men då får man ju matcha och vara lite fin i kanten liksom, och tänka på hur gör vi det här på bästa sätt. För det är liksom inte bara att säga så här att nu går du in och tar vi revansch i nästa match.
Men kommer han döma Djurgården inom kort, givet att det blir ju såklart, vad han än säger, så kommer det bli ett extra fokus på honom, ett extra tryck. Ja, kommer han döma Djurgården framöver?
Nej, men det är likadant där. Alltså, vi gör ju det som är bäst för honom och för lagen. Liksom. Har man någonting som har hänt med ett lag, ibland kan man ha så som domare, man har otur med ett lag en hel säsong eller en halv säsong, då säger vi ofta men nu tar vi en paus liksom. Vi vill ju inte reta upp någon, varken spelare, ledare eller någon annan, eller vara dålig mot domaren själv också, för det är det handlar om egentligen, att han ska få de bästa förutsättningarna för att ge så bra service till lagen som möjligt. Så att det är väl inte troligt att han dömer Djurgården nästa gång han gör comeback.
Men jag tänker så här då, förlåt Norli. Om vi säger att han gör ett fel mot Djurgården nu, alltså att han tar bort ett mål, eller ja, då kommer det bli direkt att han kompenserar för de här två misstagna. Så det här är ju liksom lite jättesvårt för honom. Hur han än gör så kommer det liksom tittas hos alla håll. Och det är ju såklart olyckligt, så är det ju. Men visst har det väl varit så, Stefan, om vi ska vara ärliga, att det är ju, ja, på min tid igen då, att det var tränare som sa att vi vill inte ha den här domaren. Men så kan man ju inte få bestämma, eller...
Nej, men alltså, nej, det får man verkligen inte, för då bryter man ju mot tävlingsregler bland annat. Du får inte säga någonting som påverkar våran uttagning till matcher. Men jag menar, vi är ju inte dummare än så att vi ser till att, ja, men vi behöver ett break liksom. De här funkar inte ihop just nu, och det behöver inte vara ett lag, det kan vara en spelare eller vad som helst, men domare. Nu råkar det vara en assisterande domare då, och det är liksom så här, nästa gång han dömer Djurgården, han kommer ju inte tänka på det som du var inne med, kompensation eller någonting sådär. För att det är som med allas jobb. Vi vill göra så bra jobb som möjligt. Vi vill ju inte kompensera någonting. Vi vill ju göra rätt beslut från början. Mm. Och det är liksom det vi strävar efter. Så att, nej, den är jag inte orolig för. Nej. Men jag förstår ju att det kommer komma. Om det skulle bli så, så kommer den kommentaren komma. Men då är det bara för oss att gå ut och säga så det funkar inte så. Det gör verkligen inte det.
Du talar om comeback. Är det så att han tar en paus?
Nej, men inte comeback sådär. Jag menar nästa gång han dömer. Och av vilken form det är nu som man dömer. Det var fel ord, comeback. Men det är liksom... Det som är spelare, liksom, nu ska vi bygga upp självförtroende och få tillbaka allting sånt där. Så det är liksom ingenting att hymla om. När man gör två sådana här misstag så tar det hårt. Liksom. Man blir knäckt. Liksom, och det är tufft. Liksom.
Jag vet inte om du vill gå in på just Mehmet och hans enskilda fall. Det kanske du vill, men Kan du beskriva lite från ert perspektiv, vad händer? Alltså, ja, kommer det hotelser till mot domare? Blir man utsatt på något sätt? Ja, beskriv lite trycket som finns på domare och så vidare.
Nej, men det är ett enormt tryck, absolut. Det, jag vill inte gå in på sådana här, vad som har hänt i det här fallet, utan för då det är andra som förstår, det är liksom polis och allt sånt där som får ta det. Men ja, absolut, det är ett jättetryck och det märker jag ju själv om inte annat. Min inbox är inte den trevligaste läsningen som finns den här veckan. Och det är otroligt mycket som kommer in. Så att, vi vet ju att det berör och jag har inga problem med det. Jag kan svara på, jag brukar säga att jag svarar på när det finns ett uns av trevlighet i mejlet. Men jag tror att det unset av trevlighet skulle nog de flesta andra polisanmäla istället. Så att det är liksom, det är tufft. Det är skittufft och de lever under den verkligheten som samhället är idag egentligen. Samhället har blivit rätt hårt och det är ingenting som, alltså jag tycker klimatet är nästan bättre på plan idag än vad det var när jag var aktiv. Det var bra då också, men jag tycker det som har följt med utanför plan, det är mycket tuffare idag. Alltså väldigt mycket tuffare.
Det är tuffare i år just, eller det senaste åren? Nej, det tycker jag.
Ja, exakt. Det är ju det som är. Jag menar, själv var man ju tvungen att köpa en blaska och läsa om det om man ville veta någon kritik eller att man hade fått beröm. Men idag så är det omöjligt att undvika. För läser du inte själv eller på sociala medier så är det någon som läser och så mässar de dig och säger att har du sett vad som står här? Så att det får vi leva med.
Men nu när du pratar om det, så han har Kolum har ju, de har ju kört ihop mycket med Al-Hakim och de är ju biljettteam. Som om han inte får döma Djurgården, om du förstår hur jag menar, eller får döma eller inte, om ni bara väljer att
jag kanske inte vill heller.
Nej, ja, precis, det menar då hans team, då hur gör ni då? Tar ni bort honom, plockar in någon mer i hans team eller följer hans team bara med honom runt överallt?
Nej, det, alltså, och det gör vi redan innan, alltså, det är som du säger ett grundteam i internationellt. Likaså Glenn har sitt team internationellt, men vi har olika assisterande domare där i seriespelet ändå. För det är ganska bra för dem att byta lite, få en annan domare synvinkel och domaren får en annan på radio. Så att det hade vi gjort ändå, men så att det är ingenting som stör på det sättet.
Jag fattar ju att man är team. Al-Hakim i det här fallet då får ju liksom, det är lätt att man säger domaren gjorde fel typ så, för det blir ju så när en assisterande gör, så är det domarens fel, och det kan vara precis tvärtom också, att domaren är fel mot assisterande, så det där menar man, det är viktigt att man är ett team. Men det är ju också jobbigt för honom i det här fallet ju, för att det blir ju ringa på vattnet så att säga, att då börjar man granska alla situationer på planen, för att det var det här misstaget, då var det liksom, letar man efter att han gjorde alla fel också. Hur kommer man åt det så att säga, så att du kan säga så här: Al-Hakim, du gjorde en jättebra match, men vi missade på den här, men skit i det, nu går vi vidare, för att det blir ju ändå spilleffekter av det här ju. Precis som att om en målvakt kastar in en boll vid flum 1-0 så var hela laget katastrof. Alltså det är så det funkar bara, men, och tränaren ska dra åt helvete och alla borde avgå typ och så. Alltså det är väl samma för er i det här fallet då?
Ja, absolut. Jag menar, du såg ju matchen i andra halvlek också, som det finns ju situationer där vi inte gör rätt. Och jag menar det.
Ja, vad var bedömningen efteråt efter derbyt? Det är ju Christian Lien straffsituation. Ja, Stanley Wilson har ju gult kort.
Nej, men alltså, det är bara att säga. Vi kan väl vara helt ärliga med det. För nu har jag gått igenom det här med Hakim såklart och med Kull och med allihopa. Och Djurgården skulle ha haft straff. 21:an i AIK.
Stanley Wilson.
Han skulle varit utvisad. Andra gult kort, absolut. Men där hamnar du i en svårighet som är, jag ska försöka förklara, som domare då, även om vi inte är medvetet gör någonting, så blir det som är farligast när man dömer fotboll, tycker jag, det är när man börjar tänka i konsekvenstänk. Vad innebär det här om jag gör det nu? Och hamnar man där så är det nästan omöjligt att döma fotboll. För det är det svåraste man ska göra. För man ska vara direkt och det ska komma från ryggmärgen. Och de här två besluten tror jag, eller jag är nästan helt övertygad om att de hade kommit korrekt om inte det här har hänt i första halvlek.
Försöker man skyla domarna från, alltså när de går in i paus, förstår de då att de har gjort det misstaget i första halvlek, eller försöker man liksom hålla det, ja, förstår du min fråga?
Nej, alltså det går inte, idag går det inte att hålla hemligt eftersom de kollar på padden på bänken, så de får ju klart för sig att nu har vi sett det här. Mm. Och ibland kan man ju, ibland så säger han ju så för att försöka påverka, men nu kände ju allihop att det här är ju så. Men jag ska också säga att det var väldigt bra uppförande av, i det här fallet då AIK i halvlek, så att det var inga problem med det, utan det har jag fått till mig, och även efteråt så tycker jag de har uppträtt väldigt bra genom att inte kommentera, inte lägga mer, ja, vad säger man, ved på elden, utan ja, det
var en spel.
Jo, men han var absolut, men sen har jag inte hört någonting, det har jag inte hört någonting från ledning, deras tränare är exceptionell, när han kommenterar inte det. Han vet ju lika väl som vi att det blev inte bra, men genom att bete sig så hjälper han, och det handlar inte om att hjälpa att vi ska ha, någon ska tycka synd om oss på det sättet, men det blir, jag tycker det är skönt när man kan lämna det på en professionell nivå och säga så här, vet du vad, jag gjorde bort mig, det här blev inte bra, okej, då stannar vi där. Mm.
Men alltså, det är också skillnad, Stefan, känner jag, att jag tror att de också kände att Djurgården var mycket bättre den här matchen. Antagligen. Och de missade målchanser och kanske skulle haft en straff och hela skiten. Att det blir lite smått att prata om den situationen då. Men hade det här hänt i 89-90 minuten, mycket tuffare, såklart på en gång. Så det kan man också tro att det kan funka så. Och det blir lite för enkelt att jag som tränare lärde mig, och det tog tid, det vet du, Stefan, att jag hjälper också spelarna genom att gnälla på domaren, för att då tar man bort deras prestation. Så det var någonting vi, när jag tränade guys, höll på med alldeles för mycket, och när jag började träna Örebro slutade med, för att jag märkte att jag ger dem chansen att säga att, ja, men vänta, det var det här domslutet, istället för att skit i det här domslutet, vad gjorde vi där ute på planen, vad liksom, kunde vi gjort något annorlunda så det är klart att det är skillnad så, just i stridens hetta och allting, om inte 3-1 kommer där, då kanske man hade varit ännu mer upprörd ju, för att då det är 2-1 och det kunde, eller så skulle det vara 2-2. Nu blir det ändå 3-1. Och de vet ju att de gör dåligt AIK, alltså i det fallet också. Så det kanske är lättare, jag vet inte. Nej. Men det är ju bra om det kan vara så, den nivån. Men att det här med att kompensera, för det vet ju Nordin som var min kapten sådär. När han vann sandsängningen, då sa jag alltid när vi mötte de stora lagarna, vi ska spela mot deras klack i första halvlek, för då orkar domarna stå emot. I andra halvlek kommer de inte orka. Och då menar jag bara så här, ni är människor. Om en kortsida rusar ner och skriker hans och du är osäker, det är jäkligt svårt att säga att det inte var hans då. För hur kan man synkronisera 4000 personer som bara rusar rakt ner och säger hans? Så det var ju där jag sa. Och sen om vi förlorade den, det var inte så att jag bara, nu kommer vi förlora, det är inte så. Men jag vet ju också att vi kommer dra ner på tempot för att vi är ett sämre lag, vi måste göra de här sakerna. Och där orkar inte ni stå emot i en andra halvlek när alla är helt tokiga, det tar 100 år, vi ska byta, det går jättelångsamt och inkasta långsamt. Att på något sätt så är man människor, det är det jag vill säga. Det är så, men det vet man också som tränare, att det kommer bli så här. Det bara är så.
Att man försöker utnyttja det taktiskt och ligga på i olika lägen.
Nej, men att domare är på Malmö stadion och vi är där. Att om vi leder eller tar det lugnt vid byten och sånt, att det är självklart att de kommer bli lacka ju. Jag sa ju till mina mål att det sluta och håll på och maska i första halvlek. Vi får bara ännu mer strul i andra halvlek av det. Spela istället i första, sen får vi använda det i andra. För det är också vad vi håller på med. Så liksom, det är ett spel mellan allting. Men att tro att domare är helt hårdhudade, de bryr sig om någonting och så här, så funkar det ju inte. Nej.
Vad tänker du om domarnivån generellt i Allsvenskan i år hittills?
Nej, men alltså, jag har sagt det här förut också. Om det som jag tycker att de har blivit mycket bättre på, det är att vara matchledare. De har blivit mycket bättre på att kommunicera. Sen är inte vi nöjda. Vi har spelat 56 matcher och vi har 11 grova misstag som vi för in i en VAR-kolumn då, som vi kallar det. För att det skulle ändrats om vi hade haft det. Så att det är lite för många.
Finns det vad som är okej?
Ja, men det är det som är clear and obvious, som vi vet att det här...
Ja, jag tänker om 11 kontra 56. Alltså
ja, alltså det,
vad ska den egentligen ligga på?
Ja, men de sista tre åren har vi haft 41, 41, 42.
På 240 matcher?
Ja, på 240 matcher. Så det är inte mer än så. Och då för vi det väldigt noggrant, så där, bara för våran skull egentligen. Och vi meddelar det, de som vill veta det. Så att de misstagen som har varit, Vissa av dem är, men du tar Kristoffer Karlssons hands Hammarby, omöjlig för en domare att se.
Paulus Abraham tänker du på, eller är det Mjällby?
Ja, det är Paulus Abraham.
Exakt, exakt. Mm. Du har några till, Joakim Sars visade ut.
Också en Jebova.
Ja, precis. Mm. Jag menar, jag har sett en live 100 gånger och jag tror fortfarande att det är rött kort. innan jag ser en annan vinkel och från hans vinkel. Den var ingen svår heller. Det finns liksom... Det kommer alltid bli det, de här situationerna. Men sen är det ju vårt jobb givetvis att minska ner dem. Vi vill ju inte ha det. Domarna vill inte ha det. Alltså, de mår ju sämst av alla genom att begå misstag på sitt jobb. Liksom. Sen är det ju inte alla som har det som jobb. Men 7 av dem i alla fall i Allsvenskan har det som jobb. Så att...
Jag har en fråga angående en domargrej. Det här är ingenting för att hänga ut någon. Det här är mer att det är... Jag tycker att utvisning, vissa tycker inte att utvisning. Bara för utbildningens skull. Skulle vi i kontrollrummet kunna spela upp den Sirius Kalmar?
Ja, du vill lära dig om det.
Jag vill lära, exakt. Exakt.
Ja, det tycker du olika, jag och Nordin här.
Känner du igen den här situationen, Stefan? Eller Charles Seigo Jr. som sparkas ner, ser det ut som av Mamesu?
Ja, men han sparkas ju ner. Sen är ju frågan, är det utvisning eller inte på grund av att målvakten blir väl en utespelare i det här läget, om jag tolkar det rätt? För han får inte använda händerna.
Ja, fast grejen är så här att här bedömer ju, han blåser ju inte den här. Om man skulle blåsa frispark, då är det målchans.
Måste det vara rött då alltså?
Då är det 100% målchans.
Okay. Mm.
Han har kontroll över bollen och det finns bara en målvakt kvar som i det här fallet blivit en utspelare.
Mm.
Men Rickard tar ju bedömningen att han inte fälls i det här
precis.
Fallet.
Nej, men,
och jag har försökt kolla på den själv. Jag är inte riktigt säker på vad som händer. Jag tittar på repriser och repriser, eller det gör vi alltid. Och jag vill att alla ska veta det här också när jag sitter i ett forum där folk lyssnar, att alla situationer som händer i en allsvensk match, de går vi igenom med domaren. Först gör observatören det på plats och sen gör Martin det som är deras coach dagen efter. Så att,
Martin Ingvarsson.
Ja, det dissekteras in i minsta detalj. Mm. Så att, det är inte så att vi lämnar någonting åt slumpen. Och idag hade vi omgångsträff med alla domare i Superettan och Allsvenskan och AD. Och då går vi igenom de här situationerna också. Men i det fallet, absolut. Om han blåser, då är det
målchansutvisning.
Ja. Då måste det vara rött alltså.
Ja, det var inte att... Nu vet jag om att han inte blåste och sådär, men jag tänkte bara, är det gult eller är det rött? Det var där vi inte...
Alltid när det är målchans så är det direktiven är ju att har han kontroll på bollen, finns det en back som möjligtvis kan komma med i spelet, och det finns det ju egentligen här, men... När målvakten dessutom då inte... Han får inte ta med händerna längre.
Precis.
Så då har du liksom ingen målvakt kvar. Så då skulle vi säga så att det här skulle vara målchansutvisning på grund av det.
Okay.
Tack. Fotbollskranskrönikör, och han är ju elitspelare själv fortfarande. Simon Tern skrev en krönika idag om där han vill lyfta fram det här nya systemet som vissa... som används på vissa ställen. FVS, alltså Coaches Challenge. Att, du får gärna berätta mer om hur det fungerar. Men det är väl 2 challenges man har som tränare. Att man kan gå in och säga jag vill utmana och dubbelkolla och granska den här situationen. Vi vet ju alla att VAR-frågan ligger ju rätt död inom svensk fotboll just nu. Men är det ett alternativ som ni domare är positiva till? Är det någonting ni jobbar för att Sverige skulle kunna införa? För det är ett lite enklare system att införa, om jag har förstått det rätt.
Ja, alltså det kräver ju ingen extra... Det kräver en extra monitor vid bänken. Och vad det handlar om är att det är precis som du säger, de får 2 challenge. Och skulle de utmana, då går domaren helt enkelt ut till monitorn och befintliga tv-bilder. Inga andra vinklar eller någonting, utan inga extra kameror. Så det är ingen ekonomisk kostnad så. Och kan han då bedöma, eller kan han se att han har gjort helt fel, då går challengen igenom. Men kan han bara... Ja, men ungefär som i den här situationen, fällan eller fällan inte. Då kan man bara köra på det han hade bedömt, och då försvinner den deras challenge då.
Om man får rätt, är den kvar då? Eller?
Ja.
Och hur det inte så är, utan det är den bilden som var. Det är inte att han kan få en inzoomad eller... Okej, okay, ingen slow...
Vanliga bilder som man gör. Sen sitter det... Jag är inte expert på det här nu, så jag vill inte uttala om det. Men det sitter ju en... en person som visar bilderna givetvis. Ja, så att han kan få, man måste kunna spola och se repriser och sånt där,
ja,
också.
Precis,
så, att,
ja.
Så att det sitter en operatör där, eller vad det nu kallas. Mm. Jag kan inte.
Men är det någonting som är aktuellt? Alltså, har ni lyft frågan inom svensk fotboll?
Ja, men jag har börjat kika på det ganska nytt. Men jag har börjat kika på det och jag pratar lite med folk som ser om det skulle kunna vara intressant. Och det är väl någonting som man får kolla vidare. Men vi måste ju liksom... Vi ligger så långt ifrån. Vi för ju ingen diskussion om VAR eller någonting.
Ja, men jag tänkte komma till det, Stefan. För att eran arbetsmiljö... Mm. Om vi nu säger nu att han har fått jäkla mycket skit och du får skit och allting. Är det inte så här att vi kommer strejka om inte vi får vara? Eller vågar man inte där? För att det blir ju en tuff grej. Men jag kan ju räkna upp Sirius filmning, den här Paros Abraham Hansen som jag tycker är en dålig regel. Och så här. Jag kan ju ta upp massor med saker som har hänt. Varför inte ni är tuffare där? För att då händer inte de här sakerna. Det tar 12 sekunder att ta fram de här grejerna. För man ser ju på första reprisbilden. Så är det slut. Då behöver vi inte ens diskutera tiden som folk gnäller om eller att det är hit och dit. Att ni inte går ut och säger så här. Vet ni vad? Vi kommer inte köra om det fortsätter så här.
Mm.
Det tänker jag att ni har ändå en... För det är ni
men det
som
finns
gör.
Ju en fotbollsdemokratisk rörelse i det här.
Såklart, men det är deras utsatthet. För att om vi nu säger att alla är AIK, det går inte att säga så, men om alla är AIK är emot VAR, varför är de arga nu i så fall då?
Ja. För att de menar ju på, precis som du, att det behöver vara bättre kvalitet på själva domaren.
Jo, men nu är det ju inte så. Alltså, vi är 23 i ligan. Vi kommer att ha toppar som skjuter utanför frilägen också. Alltså...
Ja, jag skulle då säga att vi har väldigt bra domare. Men misstag kommer alltid att uppstå. Och problemet som... Eller, det är inget problem, men det är fakta. Alltså, det är att folk säger hela tiden ja, men de är så bra i andra länder. Nej, det är de inte. Mm. För att där pratar ingen om en offside som kan vara matchavgörande, för den ändras på 10 sekunder. Det är inget svårt att se den.
Mm. Så att, inte alltid dock. Inte alltid 10 sekunder. Det har tagit några 5 minuter.
Ja,
också.
Ja, men inte offside. Det ska vara extremt komplicerat. Men ta den här situationen då. Det är inget svårt. Du är inte ens var för att se det. Men det är det som liksom blir så... Jag får inte säga sådana ord för då blir alla fans arga på mig när jag säger orättvis eller att vi är ledsna. Men det blir, som du säger, alltså arbetsmiljöproblematiken är ju de facto. Det finns hjälpmedel som kan göra att vi får eller domarna får en bättre arbetsmiljö. Men du sa ju det själv, nu har fotbollen bestämt det här och vi kommer inte säga, vi går inte ut och lobba för det, utan... Som alltid har sagt, om jag får frågan för det, om du frågar mig personligen så självklart vill jag ha det. Hela fotbollsvärlden har det. Men nu har vi bestämt att vi inte ska ha det och då är det ingen fråga. Men då får man någonstans också, man kan inte både säga nej till det och sen bli helt vansinnig när en människa gör fel. För att vi kommer göra fel i fortsättningen också. Och det gör de i alla ligor, fast där har de det som hjälper dem.
Jag hör dig, jag förstår vad ni, men just av det här att man inte ska få gnäll, eller gnäll, skit, alltså gnäll kan man få, men att man inte ska få påhopp, tyvärr är det för mycket hopp på mänskligheten vi har idag. Det finns ju alla sorters människor, det är inte, jag kan ju bli förbannad, men du släpper ju, det är inte så att jag går in i någons DM på sociala medier och skriver vilken idiot du är, det är ju korkat liksom.
Det är precis, alltså jag vill ju ha känslor i fotbollen. Jag vill ju att du ska bli förbannad. Mm. Alltså, det tycker jag tillför någonting. Men sen så finns det en gräns för vad är förbannad? Ja, det är ju där och då. Och sen så är det bra med det. Alltså, ja, det är liksom, vi vill inte att... Folk brukar också säga att ja, men de tål ingen kritik. Jag tror inte det finns en yrkeskår i hela världen som får mer kritik än vad vi får. Och som tål mer kritik än vad vi får. Vi ger ju våra egna kritik. I sig så är den ju riktad på faktiskt vad vi tycker och tänker. Men jag skulle verkligen vilja säga det. Att det finns ingen som får och tål så mycket kritik som en domare.
Nej.
Men det otacksamma är ju att du gör 99% rätt. Ja. Och så gör du ett fel och det blir strulet. Och det är där målvakter brukar säga också. Ja. Att det är så svårt att vara målvakt.
Ganska bra liknelse.
Och de får varit hit och dit. Alltså, skitsamma. Det är ju så det är.
Mm.
Men jag menar ju liksom på... för alla hatar mig för att jag är för VAR, men jag tränar Örebro och Gais, så jag vet vad det innebär liksom. Men det jag menar är att det blir inte 100% rätt då heller, men de här situationerna som jag rabblade upp precis, de hade varit klara på 12 sekunder, så kör man vidare bara, alltså ja, enkla grejer. Sen är ju alltid frågan så här, vart ska man börja, hur ska man börja, och VAR är långt ifrån perfekt, förstå mig rätt, jag säger inte att
det är väl det de som argumenterar,
ja, men det har de rätt i,
det får andra effekter i
det har de helt rätt i, och jag säger igen att vi kan titta på samma repris 7 gånger och vi tycker ändå olika. Så det kommer vara så. Men det är just de här jag menar att varför jag vill ha det. Att de är så uppenbart och det går så här fort. Att hjälpa domarna i det här läget. För det har det inte med att göra om han hade varit osäker. Då hade han kunnat sagt så här. Vet ni, jag är rätt osäker på den här situationen. Jag vinkar eller jag inte vinkar. Det går inte nu.
Problemet är ju att det inte är på det sättet. Det är just det som är det stora problemet, tycker jag personligen. Nummer ett, om jag ska dra upp ett mål, att det blir så här, var det mål eller inte? Att du måste vänta på att få det godkänt eller inte. Det är ju en grej. Nummer två är ju, man kan inte dra en linje i form när det är uppenbart och när det inte är uppenbart. Om vi har VAR, då måste ju även de här tånageln mätas. Mm. Alltså det går inte att dra en linje i form, vi skiter i tånagel men vi har de här uppenbara. Det är ju där jag tycker problemet med VAR är.
Men då vill du ha det så här istället.
Ja, men för mig, jag har ju förlorat matcher under 15 år i Allsvenskan på ibland. Och har vi fuskat till oss en straff eller fått ett mål. Och fler gånger har vi fått emot oss grejer.
Det kan man säga.
Ja, men hela grejen för mig är ju... Det var som jag sa precis där till Johannesson. Att hoppas på att en mänsklighet ska förstå... att hur människor mår, det har jag gett upp i för länge sedan. Men fotboll för mig är att det kan bli fel. Förstår ni? Alltså,
du kan lättare köpa ett fel av en människa än en dator.
Lite så. Eller att jag sitter och kollar på en match och det har hänt mig alldeles för många gånger är att de sitter och mäter den där jävla tånageln som jag stör mig jättemycket på. Eller att den här axeln är, och så tar det 3 minuter.
Vi har ju sett exempel på den linjen i VAR situationen har dragits fel också.
Precis.
Men nu har den ju semi-automatiskt, så att det blir inte fel och det går väldigt snabbt idag. Det är,
är det bara för att jag kollar Premier League? Är det där som du försöker säga?
De har faktiskt semi-automatiskt där också, vad jag vet.
Men där kan man ju säga så här, är det systemets fel eller är det de som tar beslutets fel även på VAR? Förstår ni vart jag vill komma?
Det är systemet, absolut. Mm. Du har ett protokoll du ska följa. Om du tittar på... Kolla på Champions League, Europa League. Det är väldigt sällan det är strul där. Mm. För de har ett väldigt bra protokoll som de följer. Det är ganska enkelt att följa. Och direktiven är väldigt klara. Jag kan inte prata för hur de gör i Premier League, för jag kan inte hur de gör. Men säkert är det krångligare, för de kanske inte vet exakt vad de ska göra. Men jag menar, du har ju ändå höjt... felprocenten från 83 tills nu till 98% i europeisk fotboll. Mm. Och det är ganska bra.
Ja, det är väldigt bra. Ja, självklart. Men jag är också, bara för att gå ifrån den här VAR.
Gör det gärna.
Ja, jag är jätteintresserad av den här andra dock.
FVS.
Ja, är det den som är i Kanada?
Ja, stämmer.
Är det bara Kanada?
Nu. Alltså jag vet inte om nej, de har ju givetvis VAR.
Precis.
Damerna alltså, Italien.
Ja, och jag vet att FIFA har gjort försök, eller försök, de hade det på, nu kan jag säga fel, men U20-VM eller någonting sånt. Jag pratade med domare som var där på U20, om det var U20 eller någon annan åldersgrupp. Och det var väldigt bra. De tyckte att det funkade väldigt bra och det var liksom inte... Det är inte mycket som ändras. Då får man också se det. Sen kan du ju få en ganska skön press på en tränare också att ta en coaching challenge. Mm, mm. Om de står och skriker där uppe. Nu får du utmana.
Så. Men jag tänker så här då. Är det 2 per halvlek, sa ni där? Eller 2 på en match?
2 på en match, tror jag.
Ja, jag tror
om du
det,
säger att du tycker att de här 2, och jag får fel på båda, fast jag tycker fortfarande att jag har
du
rätt.
Du får bara ta 1 per halvlek.
Ja, men om vi säger att jag tar den här nu, första halvleken här, och jag tycker att jag har rätt, men ni säger nej, det är fel halvlek, typ så. Och så är jag arg på det. Mm. Och sen dyker den här situationen upp. Mm. Då är det inte bra i alla fall.
Nej, men det finns väl inget perfekt...
Nej, men jag bara säger att då blir det ett störningsmoment.
Tror du att det är någonting ni kommer kolla med andra parter inom svensk fotboll om det finns ett intresse för...
Alltså det kommer man ganska snart märka om det är någon som... Alltså det måste ju komma från klubban. Mm. Det är liksom ingenting som... Vi är inte den positionen där vi kan liksom gå in och säga att det här ska ni göra. Vi kan ju säga så här, har ni tittat, har ni tänkt på det här? Kolla hur det funkar, så... skulle det finnas ett träffsäkert, men det beror, alltså, då är vi tillbaka på demokratin. Det måste ju gå till årsmötet och då måste de säga ja till det. Sen ska det gå till repskapet. Mm. Så det är en lång väg att vandra, ja. Även om man skulle säga, det är inte så att vi kan säga ja till det och sen har vi det efter sommaruppehållet. Det funkar ju inte så i svensk fotboll. Nej.
Väldigt spännande att ha det här. Vi ska alldeles strax släppa dig, Stefan. Men när vi har det här, vi behöver ju kolla med det också. Mm. Vi hade ett avslöjande på Fotbollskanalen nyligen om en infekterad konflikt inom domarkåren. Domarkommittén versus Martin Ingvarsson, som är då coachen som du nämnde innan för domarna i Allsvenskan och Superettan, där domarkommittén riktar väldigt skarpa anklagelser mot Ingvarsson. Det slutar med att ordföranden för domarkommittén avsätts. Vad är din bild av det här och Martin Ingvarssons ledarskap som då det riktas anklagelser mot?
Alltså, jag känner ju Martin utan och innan, och jag menar, för det första så var det jag som tog in han som coach, och jag säger till han att du är den bästa rekryteringen jag har gjort. Han är otroligt kunnig inom det här området. Han jobbar jättebra med domarna, och jag vill inte kommentera det där bråket i sig, men jag vill bara, när du ändå ställer frågan, alltså, inom elitdomarverksamheten där det står vissa saker i den här anklagelsen, där råder ingen kaos. Alltså, det är jättebra stämning. Vi har jättebra möten. Domarna är jättenöjda. De har svarat på skrivelsen. Allting har blivit utrett. Så att för oss har det inte varit en stor grej den senaste tiden, eller ganska länge sedan egentligen. Så att bara så att det är någon som säger till mig, ja, men det är klart att det blir fel när det är sånt kaos. Nej, det är inget kaos. Det har aldrig varit ett kaos. Jag tror inte vi har haft en bättre miljö. Och jag har varit med sedan 01 i den här formen.
I skrivelsen från domarkommittén så står det ju att domare i sig också är folk som man har talat med. Men du menar att deras bild av hur domarna uppfattar det är felaktig?
Vilken domare då?
Ja, nej, men det
men jag bara tänker om det är ju som med allt annat. Att det är väl, om det är någon som är förbannad för man har blivit petad neråt kanske, som allt annat. Om du frågar en fotbollsspelare, om jag sitter på bänken 19 matcher av 20, om du frågar mig om Maxén är min tränare, han bra, då kommer han säga att han är skit. Kontra om du frågar den som spelar 19 av. Så det är väl förmodligen där jag skulle tippa på här. Om nu när vi har honom här och han lägger ut hela bilden.
Men är det ett problem att den situationen finns? Att, ja, nu finns väl ingen ordförande hittills i domarkommittén, och att det har blivit en sån situation helt enkelt?
Ja, absolut. Det är ju aldrig bra att man har två funktioner som är viktiga i domar-Sverige. Så att det, jag hoppas att det kommer en ny som tillsätts ganska snart, så att vi kan få liksom, alltså, grejen är att vi vill ju samarbeta och göra det bra för svensk fotboll. Nu ska man veta att domarkommittén är ju, då kanske elitfotbollen är en väldigt liten del. De ska ju främja för hela svensk domarskap. Så att, och jobba strategiskt, sätta upp hur vi ska jobba också och hjälpa oss i det. Så att det är jätteviktigt att vi får en ny ordförande på plats.
Vi ska säga det att Martin Ingvarsson delar ju inte den bilden, men har gett sina svar till förbundsstyrelsen då, som har agerat i frågan, och det var de som då avsatt ordföranden i domarkommittén. Så att,
alla de här som var förr i tidningarna, när det var att de hade frågat oss tränare och vi hade svarat anonymt, det var i början på min karriär, var ju att man blev tokig. Mm. Så att jag fick alla tränare att säga att nej, från och med nu, vi säger rakt ut om vi tycker att någonting är fel och sånt. Ingen jävel ska komma och säga att vi har pratat med den och den, utan vi ska stå upp för det är vi själva som kommer förlora på det. Och efter det så slutar man med såna här enkäter och sånt där det var anonymt, för att det ger ingenting.
Nej, jag håller med dig. Jag är starkt motståndare till alla enkäter som är anonyma. Mm. Men jag kan ju förstå en viss... Alltså,
ibland behövs det kanske...
Ja, det finns ju alltid en beroende ställningstagande som man måste ta hänsyn till. Nu är kanske du som person och jag är sån som person, så att jag säger vad jag tycker och tänker, och sen så får man stå för det. Men det problemet är ju när man hänvisar till någon. Mm. Vem är någon? Mm. Det kan ju vara som du säger, Norden. Det kan ju vara vad som helst. Och sen beroende... Ja, det är ju alla spelare till en tränare. Det kommer vi aldrig från. Det är jag till min chef. Alltså, alla är ju det. Liksom. Och så vill jag säga att det är vårt landslag det handlar om. Det är liksom ingen så här söndagsskoleuttryck vi är på. Utan det är ju vår förbundskapten som tar ut de domarna som ska döma de matcherna. Och det är klart att att den är, konkurrensen är knivskarp där. Så att, men det är ju ingenting som säger att bara för att man har det så kan man ju göra det på ett väldigt bra sätt, eller bra eller dåligt sätt. Och jag vill verkligen understryka det, att det råder inget sånt inom elitfotboll, vad jag vet, och vad vi har fått tillbaka av domarna när vi har frågat. Vi har frågat SEF och vi har frågat allihopa som jobbar med, för vi ser oss själva som ett serviceorgan till klubbarna. Det är därför vi är där. Ursprungligen är vi där för att 22 män ursprungligen inte kan hålla sams. Mm. Att de inte kan de fuskar ju annars. Mm. Det är därför vi har en domare. Mm. Och då är vi där för att göra vårt yttersta för att det ska bli så rättvist som möjligt. Så att, ja.
Bra. Vi måste tacka dig.
Supernöjd att du är här faktiskt.
Ja, mycket bra.
Kom hit. Jättebra.
Vi måste fråga honom. Astrid Selmani som väntar på oss. Han sitter uppe mitt i natten.
Ja, men han får vänta på oss lite en stund, 30 sekunder till. Det här att Karlsson ställde upp i intervjun. Ni brukar ju inte i Malmö.
Kristoffer Karlsson.
Precis. Att han ställde upp i intervjun. Vad tycker du om det? Tycker du att det är bra att han gjorde det där, eller är du lite emot det?
Nej, superbra. Superbra. Jag tycker alltid så här, och jag säger det hela tiden. De får ställa upp när de vill. Men sen tycker jag så här, har du någonting att vinna på att ställa upp? När du kan förklara som han fick göra i det fallet. Då är det ju superbra om han kan förklara varför blev det som det blev. Men att gå ut i en mikrofon och säga så här... Ja, jag missar straffen. Ja, men det har ju alla konstaterat redan. Och ni har dratt det i tv och i repriser. Mm. Det tycker jag liksom, varför ska man göra det? Alla fattar ju att det är fel. Men i det fallet var det ju jättebra förklarat för att ja, men så här såg jag och så här blev det. Så att, absolut, det är superbra.
Ja, tack.
Vi måste gå på paus. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Där är bollklubben tillbaka och nu har vi en väldigt intressant gäst på tråden. Vi teasade lite om det innan. Astrid Selmani som har spelat i Hammarby, IFK Göteborg, tidigare Varberg och ja, allt möjligt. Nu håller han till i Kina och sitter mitt i natten för att vara med i bollklubben.
Det är stort. Fan vad fint. Det är stort.
Men ingen... Jo, där har vi.
Oj.
Allt för bollklubben.
Ja, eller allting för att ha egen tid.
Ja, hur är läget med dig?
Det är bara bra. Jag sitter här och njuter av värmen här i Kina, så att har inte det dåligt, kan jag säga.
Nej, berätta om livet. Du spelar för Shang-Chi, säger man så?
Ja. Nej, det är en nystartad klubb faktiskt. 2-3 år bara. Det är... Medlemsägd klubb, det är den första i Kina som är medlemsägd. Annars är allting styrt av en person. Ja, livet är bra, jag och familjen trivs och jag lyckades lura hit Irandust också. Så att, nej, det mår bra faktiskt.
Ja, är det viktigt att ha Dalihu och Irandust då, som lämnade BP för er, att ni är två svenskar?
Ja, vi bor precis här bredvid varandra och familjerna och barnen kan leka ihop. Det gör ju så jävla mycket för helheten.
Mm. Går det bra fotbollen då för din del?
Ja, ni kan väl säga att jag spelar box till box mittfältare eller tia.
Box till box mittfältare?
Det kan jag tänka mig. Fan, du...
Nej, det kan inte jag tänka mig.
Jo, vadå? Han jobbar ju stenhårt. Det kommer bland de första intervjuerna jag gjorde med honom där. Och då frågade jag om det var målet som var bäst eller om det var den glidtackling nere som högerback.
Jo, men
det
är en möjlig högerback. Kung vi pratar om.
Ja, precis.
Men det kan han väl göra från box till box. Nu pratar jag över huvudet på han nu. Jag säger att alltså, det är kanonspelare. Box till box, det är världsklass.
Nej, men det funkar bra. Jag har inga problem med det. Här är det ju lite mer... Här är det ju att de passar bort till utlänningarna, så är det vi som ska göra allting. Ja, det förlorar vi så är det vårt fel. Vinner vi så är det deras förtjänst. Så att, du måste bara göra poäng. Det är allting handlar om här. Allting handlar om att vi utlänningar ska göra jobbet. Vi är tre utlänningar varje lag. Mm. Analysen går utifrån att stoppa deras utlänningar och deras analys är att stoppa oss. Så att det blir mycket man-man-markering mot oss. Mm. Du, det är roligt.
Ja,
roligt.
Jag fattar. Vi vill ju passa på att snacka med dig eftersom att det är cupfinal imorgon. Hammarby ställs mot Mjällby i cupfinal. Vi minns väl alla att du var med och och säkrade titeln senast Hammarby vann Svenska Cupen helt enkelt. Vad har du för minnen?
Jag har minnen från både förlora en cupfinal och vinna en cupfinal.
Exakt. Malmö sen på samma sätt. Emot,
ja, på samma sätt sista straffskytten, så att ja, här är ju underbara minnen. Såklart får jag göra första titeln med Hammarby. Efter man har skrivit på med sån stor summa, press och allting som man hade för att ta en titel, så det var skönt att få den överstökad, om man ska säga så. Sen har jag minnen från en, eller jag har inga minnen från den alls, om jag ska vara väldigt ärlig. Det är ganska svart från den dagen fortfarande. Så nej, men alltså, det är underbara minnen fortfarande.
Följer du fortfarande Allsvenskan, Hammarby, och kommer du ratta in cupfinalen? Den går ju tidigt i och med att det är röd dag här i Sverige.
Jag ser faktiskt ändå en del matcher. Jag kollar på Allsvenskan även, kanske inte de som är vardagar, för det är ganska sent. Men helgmatchen är ju ganska bra tid här, så att de följer ganska mycket.
Mm.
Och Hammarby är ju favoriter i mina ögon.
Ja, varför då?
Alltså, sätter de spelar, sätter de har varit nu, och jag tror det är dags för dem att ta en titel till. Jag hoppas att, så speciellt att som Besara kan lyfta en titel. I alla fall en titel nu, så får man se till hösten vad som händer.
Mm. Har du någon kontakt med någon i Hammarby fortfarande?
Nej, inte så mycket. Jag följer ju Hammarby på grund av Besara, för jag spelar med honom och kan fin människa som man vill att han ska vinna en titel och få ha en underbar avslutning där när han väl vill avsluta. Men sen följer jag Allsvenskan för det är så kul med fans, så alltså all känsla som är runt omkring. Den känslan finns fortfarande kvar.
Hur är det för dig när du ändå, nu har du spelat Hammarby och allt det här, men hur är det jämförelse med Malmö? Alltså i klubbar, alltså förstår du, om du skulle välja en klubb du tycker om? Förstår du vad jag menar mellan de två?
Nej, det är svårt, för hela min familj, vänner, pappa, mamma, alla vi har ju gått på alla matcher i Malmö.
Mm.
Så det är därför det blir ju så nära för mig, för jag pratar med dem och de är på Malmö-match och de är besvikna, arga. Så jag har alla vänner som har skickat olika formationer till mig, hur de borde spela egentligen. Så man är ganska insatt i Malmö på det sättet, för att du vet, du har så mycket anknytning där. Så det är svårt att inte ha en stor en känsla för just Malmö när man har så många människor som konstant pratar om Malmö. För att man pratar om tränaren, pratar om allting. Så att du är verkligen inne i där, alltså i Malmö. Så det är svårt att inte få en känsla då.
Mm. Får vi se dig i Allsvenskan någon gång igen?
Vet i fan alltså.
Det är för mycket pengar.
Då blir det mycket ris och nudlar och pengar där som är grejen alltså.
Kanske kommer jag till Allsvenskan som tränare. Nej, men alltså, så är det, så trivs vi just nu bra. Jag trivdes också i Rumänien. Det siktar mer att om jag ska avsluta någonstans, så är det närmare Rumänien. Alltså där jag var i Dinamo.
Varför då?
Vi trivdes. Jag trivdes fansen, klubben. Jag vet inte, men det är någonstans man kan känna sig hemma. Kulturen där, alltså den kulturen som jag sitter och sett, alltså som jag tycker är viktig, att kämpa, kriga, spela fin fotboll och hårda träningar. Alltså jag här i Kina, det är ganska lugnt taktiskt, och i Rumänien var det fullt fart hela tiden. Maxsprints, maxlöpningar, max. Och det är någonting jag gillar, så jag trivdes verkligen bra där. Så att, man vet aldrig, man ska aldrig säga aldrig. Men som sagt, det är inte jag som bestämmer. Jag har nu familj som man måste ta hand om också.
Har du en tränarkarriär i dig som du hintade om där? Eller?
Ja, om det är någonting med fotboll så är det hellre det än de andra yrkena som finns inom fotboll. Agent, vet inte fan om jag orkar hålla på med det.
Du har lurat så många, så du kan inte komma in där hur som helst.
Nej, alltså jag har haft för mycket problem med det så att det känns skippa den parten.
En annan fråga är, har du berättat för frugan, familjen, vad det innebär att vara tränare då?
Jag har sagt igen att hon kan fortsätta vara hemma, för så att det tror inte hon kommer klaga så mycket på det.
Hon kollar bankboken och flinar lite bara, så är det klart sen.
Ja, nej, men jag tror att hon har varit med mig så pass länge att hon har förstått någonstans att jag har börjat hinta lite att jag vill hålla på med fotboll efter. Det tas inte så bra, men jag är ju inte bra på så mycket annat, så att man får hålla sig till det. Journalist, sportjournalist, det är inte min grej heller. Det kommer vara för ärlig. Lär få sparken av någon cancelad eller någonting. Så att,
ja, men grymt att få snacka med dig,
ja,
igen. Ta hand om dig i Kina och lycka till framöver.
Ja, tack Astrid.
Ja, kör hårt nu.
Ta hand om familjen. Hälsa Irandust också.
Ja, en profil. Astrid Selmani kan avsluta karriären i Rumänien. Det trodde jag inte var rubriken på det här.
Nej, du tänker så. Det är inte någonting jag och Nordin går igång på. Utan han trivs bra där och då vill han kanske avsluta där.
Men... Ja, men jag tänkte att han hade någon förhoppning om allsvenskan. Så här, ja,
han vet att det är mycket att förlora. Säkert att komma hem. Så.
Ja, men det är ju, men det är också, ni får ju inte glömma, även om vi snackar om Rumänien och där man har varit, det är ju en annan check också i slutändan. Det får vi inte glömma.
Ja. Vi tar en liten paus och så är vi alldeles strax tillbaka. Omgångs 11 och massor av grejer. Spygate och ja, mycket fint. Vi är alldeles strax tillbaka. Bollklubben är tillbaka. Nu ska det handla om spionskandalen i England och sätta det i en svensk kontext. Man är nyfiken. Du är gammal tränare, gammal spelare. Ni har varit med om mycket i era karriärer. Vi kanske ska förklara. Kim Hellbergs Middlesbrough blev spionerad på av Southampton som hade ljudutrustning och filmade och peruk och sprang in och bytte om kläder när han blev påkommen och grejer i playoff, inför playoffmatcherna i Championship. Det här är ju en stor process som pågår nu. Hur ska Southampton straffas och så vidare? Southampton hävdar att det där var bara en praktikant som gjorde det på eget bevåg.
Det är klart att de gör.
Ja. Men,
det verkar inte funka. Första halvlek i första matchen så är de ju inte över planhalva. Nej. Så det verkar inte funka så bra.
Southampton vann dubbelmötet till slut. Vi får se vad som kommer ut av den här processen. Men det man är intresserad av är ju, förekommer sånt här i Sverige?
Det är klart det gör. Men det är ju mycket enklare i Sverige, för det är öppna träningar. Så att du kan ju stå där hur enkelt som helst och titta exakt vad man gör. Och jag hade en diskussion med... Min första match som tränare inför Örgryte så var jag lite så här, kan jag göra fasta för Örgryte? Ni vet ju själva, det är bara en väg emellan och sen lite skog. Kommer de ligga i skogen? Kommer de filma? Och alla var så här, det är inte Stockholm nu, ta det lugnt, ingen kommer göra där liksom. Så då tänkte jag, ja, perfekt. Men då var det några tidningsjournalister istället som tryckte av och när vi gjorde hörner och sånt. Och då sa jag, hade vi inte en deal? Och då sa de, då får du stänga träningen. Men man kan ju stå utanför, staketet är ju så här lågt och det går inte att stänga någon träning. Så att det är klart att jag har gjort det. Jag har använt när vi skulle möta ett lag som bytte en tränare, och då skickade jag en dit för att kolla, och jag hade redan berättat vad jag trodde att de skulle träna, hur de skulle göra, men då skickade jag en dit och så ringde han efter 40 minuter och sa, vad fan står jag här för, det var ju precis som du sa typ. Så det är klart att det finns, och vi har också gjort varianter när
var det någon ur staben eller var det någon hemlig person som du...
Nej, det är en vän till mig bara. Så. Men vi har också gjort, jag tittar på fasta jättemycket och så ser jag att det här är de dåliga på, så tränar vi på det på veckan. Och sen så nu ska jag göra den, då är de hur hungriga som helst på den där ytan och på det där och allting. Och då blir man ju såklart att jag fattar väl att någon annan också har gjort det hos oss och kollat på det. Så att det är så här det funkar. Men som sagt, i Sverige är det öppet, i England är det ju stängt. Ja, och
man det är mer öppet, men det börjar ju, utvecklingen går ju mot ett håll där man stänger allt mer, framförallt de stora klubbarna.
Ja, men det skulle inte jag säga på grund av att folk spionerar. Det skulle jag nog säga mest på grund av journalister.
Ja, jo, absolut. Men jag menar bara att anledningen att spionera blir ju, som du säger, det finns väl kanske ett större incitament att ta sig in på just en stängd träning på det sättet. Alltså, det finns en skillnad här som du är inne på, att Vissa är ju öppna träningar, då är det bara att gå dit. Men ja, du fattar vad jag
menar. Då gör man oftast inget hemligt. Och jag ska vara helt ärlig, Kim Hellberg, han gör ju sin fotboll oavsett vilka han möter och vilka det är. Men det är klart att det finns på fasta situationer. Men det fanns också ett regelverk för Championship att vi gör inte så här som Leeds gjorde för några år sedan. Då fick de böta typ 2 miljoner, 2,5 miljoner för att han hade skickat dit dem Bielsa. Men då drog han en och en halv timmes genomgång på vad allt han hade på Derby ändå, men att han att liksom att det var dåligt, och då fick de böter. I det här fallet då säger så 15 att de har ingenting med det här att göra och sånt, så det blir bevis mot bevis.
Det är väl dagisnivå eller?
Det är väl klart att det är, och det, jag tycker att det är dåligt att de gör så. När man har en deal och sådär, men det är klart att det är 1,6 miljarder om de vinner den här finalen. Då kanske folk tar en chans, inte vet jag.
Mm. Sen finns det ju också en grej som inte går att komma ifrån. Där vi får inte vara naiva, som ändå många är runt om, och de tänker att alla spelare är lojala till det du håller på med. För så är det inte. Det finns, nästan i varje trupp så finns det ju 2-3 spelare som är förbannade. Av olika anledningar, på tränaren och vill lämna eller vad det nu än är. Och där har man ju varit med om att man blir ombedd om du känner någon. Kolla vilka lag de spelar med. Kommer de göra något annorlunda? Kommer de... Så funkar det ju.
Man hittar läckor.
Så klart, så är det ju. Att de har vissa spelare, samma agenter, och vissa är kompisar, och du vet om, okej, den här måste vara besviken för den har inte fått spela. Alla sådana där grejer förekommer. Sen är det ju...
Man hugger sitt eget lag.
Men det här med eget lag får... Det är 22 man i en allsvensk, eller ett allsvensk lag, borde vara 22 man. Vi säger 32. Så att alla är ju inte underkastade kärleken till den klubben som vi tror att det är. Det där jag menar med naivt. Det är väldigt många fotbollsspelare som är egenföretagare. Sen finns det många som är ett jäkligt bra exempel som krigar för det laget du är i och håller allting dit. Jag har ju haft jäkligt nära vänner i andra lag och frågar hur spelar ni? Då ljuger de för mig med meningen. Så att jag alltså vilseleda mig och såna här saker. Så att jag vill bara, hur man än vrider och vänder på det, så är det så. Sen i form av med journalister, där tycker jag faktiskt att man ska säga att journalister, du är jättevälkommen hit, men du ska inte skriva om vad vi gör. De här hörnvarianterna och det får inte komma ut. Men så är ju inte fallet.
Nej, och sen har du väl supportrar också som går och vill visa att vi vet laget, förstår. Och man vill sätta ut. Så att, det var ju många gånger jag satt hemma också och kollade på svenska fans. Okej, de ska starta så här.
Sen är det man så här, sitter och tisslar och tassar, eller liksom letar. Och,
det är klart.
Du drar alla fördelar du kan få.
Men du, idag då, om du hade varit tränare, en stängd träning. Hade du kunnat tänka dig att skicka en spion på en stängd träning?
Nej, alltså absolut inte.
Nej. Så det är där du gör skillnaden om det är öppet eller stängt?
Ja, absolut. Det är mycket enklare när det är öppet. För då gör man ju inget fel, utan den är öppen, så då kan man ju kolla. Men det är när man stänger, det är då man gör de här små grejerna. Kanske varianterna på fasta, eller om man har tänkt spela en trebackslinje helt plötsligt och sådär. Men det är också varit så att så fort jag får pappret och ser laguppställningen, så är det inte så att jag bara samling, nu måste vi göra om allt, för nu har de gjort så här, utan... Det blir lite för stora effekter av det här. Liksom att på det här dubbelmötet så är jag 15 bättre än Middlesbrough punkt. Men det är klart att de gjorde allt för att få skaffa en fördel. Och jag kan förstå att Kim Hellberg är förbannad för det. För att det går ju som fusk. Liksom så. Men att då skulle bli bestraffade som det rykten om att Middlesbrough ska få den här platsen istället. Och så där, det fattar ju vem som helst att det kan inte hända.
Nu ska vi plocka upp det perspektivet som vi talade om tidigare i samband med Mjällbys eventuella flytt av matchen Mjällby-Djurgården. Sista allsvenska våromgången. Vi har med oss Järnkaminernas vice ordförande Nils Grundström. Nils, berätta, ni är inte helt nöjda med att det kan bli så att Elliot Strouds frånvaro leder till att matchen flyttas helt enkelt?
Nej, alltså vi tycker att man missar en av de viktigaste perspektiven här, och det är ju faktiskt supporterna som går på matcherna runt om i Sverige. Att göra den här flytten nu, ja, det är nästan 2 veckor kvar. Det är vår absolut längsta borta match för året i Allsvenskan. Den är redan en söndag 16:30. De som har bokat buss och minibuss och bil för att åka på den här resan, de har ju gjort det flera veckor, om inte månader, i förväg. Och de sitter ju alla i skiten nu för att en fotbollsspelare inte kan lira matchen. I vårt perspektiv så tycker vi att det blir väldigt, väldigt konstigt.
Mm. Var det här någonting, för det har ju varit känt att det kan bli så här. Är det någonting som har flaggats för er i dialog med klubb och så vidare tidigare bakåt?
Nej, inte direkt. inte supertydligt. Det är väldigt medvetna om att det kan hända grejer i samband med VM. Men det blir ju väldigt svårt i och med att vi inte vet truppen. Vi kan ju bara anta att Elisro blir uttagen här. Som djurgårdare kanske man tänker att Dahl hade varit ett självklart val före det på vänsterkanten. Men sen så är det ju ännu mer konstigt. Det är ju SvFF som lägger den här omgången på datum där FIFA har gått ut för länge sedan och sagt att det här är datum där det kan dyka upp annat.
Det håller jag med om.
Det är vi alla eniga om här. Men då, om jag vrider på frågan till dig då, att ni ska åka och spela match och Bo är uttagen i landslaget. Hade du velat flytta matchen eller hade du sagt nej, vi kör på? För det var planerat så här.
Alltså jag tycker att vi ska köra på. Det blir en helt annan sport. Men se i hockeyn när det var JVM där. Det är våra tre absolut bästa spelare borta en månad. Det är bara harva på liksom. Det är de förutsättningar vi kör. Och jag ska inte ge mig in i landslagsuttagningar och hur man planerar dem. Men kan inte heller strut komma en dag eller senare till det här lägret om det är så himla viktigt att han spelar den här matchen?
Det man kan säga som inte vi har tänkt på nu, det är att Elliot kan ju få en tredje varning, säger vi.
Absolut.
Så han har automatiskt avstängd i alla fall. Och så har man ställt matchen för att han ska vara med, men sen ändå avstängd.
Ja, men ta med perspektivet då också att de här matchen kommer förmodligen hamna en onsdag i samband med när vi möter Mjällby hemma. Så det blir ju en körig bortaresa där också på oss. Men sen får du ta med också att om vi gissar så är väl inte Elliot Strog kvar i den här truppen i september.
Ja, det kan bli en märklig situation faktiskt. Har ni någon förhoppning om att ert önskemål här? Ni har ju vädjat till beslutsfattare om att det här inte ska genomföra den här flytten. Har du någon förhoppning om att det ska leda till att matchen spelas där den är tänkt att spelas?
Alltså det här är väl vårt försök att nå ut till, ja, men det är väl främst Mjällby då, som har bett om att flytta den här. De förhåller sig väl till det regelverk som SvFF har satt upp. Så det är väl en känga till båda de aktörerna kanske. Djurgården vet jag gör sitt bästa i den här dialogen, men det är inte de som bestämmer. Vi hoppas bara att vi som supportrar och bortaresande supportrar framförallt ska få lite respekt i den här frågan också.
16.30, det är inte optimalt heller va, en söndag eller?
Nej, det finns ju matcher som spelas den dagen med 14.00 också, med betydligt kortare avstånd. Så ja, det finns väl mycket när det kommer till matchplanering och sånt som man skulle vilja ge en liten sån uppsträckare till SvFF för. Bland annat att inte schemat i höst finns på platsen.
Men jag hör vad du säger. Jag tycker ju dock att matchen ska ställas in på grund av att det är deras bästa spelare som försvinner. Men vad skulle du säga är idealet då? Vi säger nu att att det ställs in då. När skulle ni som supporter vilja spela den matchen?
Och jag har inte stenkoll på som gäller. Vi har ju en Europa höst och ta hänsyn till. Och det som jag förstår är ju där förhandlingarna ligger lite nu, vart alternativet ska komma. Det kan jag inte svara, men det är klart, alltså Mjällby borta som sagt, det tar, vad tar det, 7-8 timmar med bussen. Ja,
det räcker inte ens. Det räcker inte.
Det är helst har vi den på en lördag, så om de ska kompa på något sätt så är det väl att fixa en schysst tid i lördagsmatch till oss där.
Ja, det blir nog rätt tufft. Du, vi måste ju kolla med dig innan vi släpper dig. Hur mår du efter derby-segen?
Ja, jag hoppas inte mina arbetsgivare kikar på det här, men det var lite rostigt på jobbet. Det var ju en rejäl körning på Sturehof och andra Stureplanskrogar där i söndags kväll.
Mm. 21 maj, då tar Norge ut sin trupp. Chocka Ståle Solbacken med Bo Hegland, så kanske vi har ett nytt samtal om det här framöver.
Ja, jag lovar att ha samma ståndpunkt där.
Ja, det är bra. Grymt att du var med oss, Nils. Tack så mycket.
Snyggt,
ja,
tack för att du var med.
Kör hårt.
Ja, man förstår ju båda perspektiven här. Både det sportsliga som du är inne på, Nordin, men även supportrarna. Att, det här blir ju bökigt.
Ja, men så är det ju. Och sen, det är så långt dit också. Så jag förstår ju att det är ingen vanlig match det här. Liksom, så att det är ju mardröm. Alltså, det är ju mardröm även för Mjällby att spela hemma. Jag vill säga. Det är 40 mil till dem har hemma match.
Jag förstår honom till 100%. Men det är bara att jag tycker att fortfarande så spelar vi, alltså fotboll spelas för att vinna fotbollsmatcher, och det går inte att ta bort den bästa spelaren ur ett lag för att han ska vara med i ett landslag och sen bara, ja, men han är uttagen till ett landslag. Det är ju inte hockey. Nej, som han säger.
Skillnaden är ju om de säljer honom i sommar och han inte kan spela, då är det ju Mjällby som har fattat det beslutet att då säljer vi honom så att han inte är tillgänglig för de matcherna. Så att, ja,
det, men jag sa att det finns ju massa saker som kan hända, sin tredje varning, men, och men han är såld. Alltså det är massa saker som kan hända. Men jag förstår inte att vi ens har en omgång när man inte får ha en omgång egentligen.
Nej, det är ju det som är. Och jag vill bara lyfta upp perspektivet när han säger hockey. Hockey är spel. Alla går ut slutspel. Det är det två lag som inte gör det. Typ. Så det där är ju mer något annat. Det här är ju alltså mer på riktigt, om ni förstår vad jag menar.
Omgångens 11 ska vi rusa igenom. För ja, nu har det ju gått ett tag. Men vi hade ju trupputtagningsspecial i bollklubben igår. Så vi har inte hunnit gå igenom omgångens 11.
Ska vi prata om de som inte varit uttagna? Ska vi prata om de som varit uttagna nu?
Jättekul skämt.
Tackar.
Axén är sur på journalister som frågar om Rooney Badaggi och Vilja Svedberg och andra som inte kom med i VM-truppen, eller hur?
Ja, alltså, tänk om jag skulle börja så här, ja, varför är inte den här målvakten uttagen? Varför är inte den här målvakten uttagen?
Ja, men det kan man väl
det är inte. Vi ska ju prata om elvan nu.
Ja, men blev det fel? Blev det rätt eller fel med Isak Pettersson? Har någon annan keeper att kasta in?
Ja, det fanns många man kunde välja mellan.
Ja, men Isak Pettersson är målvakt i omgångs 11, TV4s allsvenska redaktion, som tar ut efter varje omgång. Lite oklart vem det är som står bakom.
Ja, men nu, utan han så står det 3-0 till BP halvlek.
Ja, gjorde en vass insats. Miro Tenno, Tom Pettersson har inte alltid varit startman i Mjällby, men han är given i den här omgångs 11.
Alltid när han är med så är han bra.
Viktor Eriksson, andra gången han är uttagen, Hammarbys mittback. Ja, ett fint mittlås här.
Verkligen.
Vi kan väl ta oss vidare till mittfältet. Ja, Superbo, Minibo, Bo Hegland, Jesus, han kallas massor av grejer efter 6 poäng.
Är det en Jesus till nu eller?
Ja, men det var någon som kallade honom Jesus efter derbyseger nu.
Det var ju Priske förut, det verkar ha dålig fantasi.
Men det, Hegland har varit en evig diskussion i våran grupp om han skulle vara med varje omgång eller inte.
Ja, men han har tredje gången han är med. Nu har han gjort 6 poäng på 2 fighter. Silas Andersen, Hampus Findell, Elliot Stroud gör honom sällskap.
Det är skapligt mittfält faktiskt.
Ja, men Hegland här då, ja, slår in kanske en öppen dörr eller en dum dörr, jag vet inte. Är han bäst i allsvenskan just här och nu?
Alltså, han är ju ruggigt bra just nu. Det är ingen tvekan om det. Men sen beror det på hur man ser på fotboll. Jag tycker fortfarande Stroud är brutalt bra. Jag tycker Silas Andersen alltid är bra. Findell spelar sin bästa fotboll nu. Så att, det är en hård konkurrens, men det är svårt att ta en poängspelare som gör så mycket poäng och säga att inte det är just nu.
Just nu är det han och Isak Bjerkebo. Det är bara så det är. De två tycker jag sticker ut mest. Även om vi pratar om alla. Findell gör ju det fantastiskt. Silas är alltid bra. Stroud samma sak. Vi skulle kunna prata om många spelare. Men just nu tycker jag att de två är ledande. De två tycker jag var det
bäst. Det är poängspelare som gör poäng. Det går inte gnälla över då.
Nej. Läskigt fin fot på Hegland alltså.
Verkligen.
Allt är fint med honom. Han är grym alltså. Grym spelare.
Isak Bjerkebo med för 5:e gången. Gustav Lindgren, Häckens forward.
Östman kliver in från bänken och klipper. Han klippte 2 mål i och för sig, men...
Vet du att Elfsborg är det laget som får mest effekt av sina byten på hur många år som helst tillbaka? Det är alltid när de gör byten att de påverkar matcher.
Så de, ja, men det är inte så konstigt.
Att vara han hade ersättare ju... i Elfsborg, det är ju en dröm.
Jo, men han hade ju efter 60 så bytte han ut allt. Så det var inte så konstigt att de, för de bytte väl runt 60 jämnt.
Jo, men jag säger, alltså, det är ju det är ändå imponerande.
Isak Bjerkebo då, han bara maler på.
Ja, herregud alltså.
Ja, men det är inte, du vet, alltså när man pratar om honom, jag tycker han blir så bra i så mycket bara. Alltså det har gått fort. Och det ska Sirius klappa sig om axeln för. De måste ha en jäkligt bra daglig verksamhet. För den killen var inte i närheten av det här för, ja, vad ska vi ta, 6 månader sedan till och med. Okej, hösten började han flyga, men innan den kom från Varberg. Och det är att de har en jäkligt bra daglig verksamhet. Jag tycker han har varit fantastiskt bra.
Han var inte med i VM-truppen. Axel.
Ja, men det ska han inte vara heller.
Men vi måste prata om de som inte var med, så han blir glad här nu.
Men det finns ju också en aspekt som vi glömmer i det här, tycker jag. Det finns ju också folk som har tagit Sverige dit. Som man inte får glömma.
Det var ju ingen i VM-truppen som kom helt utifrån, som inte varit med i landslaget tidigare. Det var ju uppenbart en aspekt som Potter vägde in i sitt beslut. Men Isak Bjerkebo har varit lite så här lurig, inte velat kommentera om man riktigt haft kontakt med Potter och sådär. Kan det vara så att han är i den här 55-manna bruttotruppen?
Säkert.
Till VM?
Säkert.
Mm. Räknas säkert. Man in då i ditt huvud? Får man diskutera honom då om man är med i bruttotruppen?
Nej, lägg ner det där nu. Allsvenskan här nu. Lindgren, herregud vad bra han var.
Ja.
Han kan ha gjort 5 mål.
Du, skrattar folk fortfarande åt mig när jag sa att han skulle bli skytteliga vinnare?
Det tror jag inte. Det tror jag inte folk gör. Men han är verkligen
folk fått till det. Folk visste ju ska ta i kapp Bjarke Bodok.
Ja, men det...
Han blir såld.
Ja, du tror det?
Ja, ja, ja.
Ja, han blir ju svår att behålla. Mm. Så vi hade Jonathan här.
Vad ska Sirius kräva för honom då?
Och det där lägger man inte i. Det där är,
men vad ska, jo, men jag menar, men, det måste ju...
Du kan fortfarande, och en,
du kan fortfarande kräva vad du vill. Det är ju fortfarande någon som ska betala
men
det.
Men vad går smärtgränsen för att värdera... Ja, SM-guldet är det ju på någonstans som står på spel, en topplacering i Allsvenskan. Alltså det är ju inte bara det hänger på, men du förstår vad jag menar. Det är ju den, man får göra den avvägningen.
Ja, precis. Jag tycker att det är svårt. De har ändå haft spelare som har varit jäkligt bra. Vad de sålt? Vad är det den dyraste? 35?
Ja, någonstans är 35-40. Ja, Salic och Jeng och vilka det nu är.
Nej, men du, Vesam och Bali, ja. Vad kan? 25-30?
Ja, möjligt.
Jag har ingen aning. Jag nu bara höftar jag runt. Ja, men det blir ganska svårt för mig Sirius att tacka nej till 35-40 mil. Det är ju så.
Ja, de måste ju sälja också. Det är där de vill göra. Alltså, det sa ju Edersson när
han
var här.
Han var tydlig med att vi kommer att sälja spelare.
35-40 samma nivå som de har sålt på tidigare.
Nej, någonstans måste de trycka upp det. Men nu också är ju... Vad är han? 23? Har jag fel?
Ja, något sånt.
Ja, han är där någonstans. Ja. Så...
Snabbt, bara innan vi lägger ner. Vi ska ta en tittarfråga från Fotbollskanalens Instagram som är lite rolig. Eller rolig, men det är ju en konstig situation. Hur är det för IFK Göteborg i den här krisen de är i att planera för ett Europakval mitt i alltihopa som kommer här i sommar? Det blir ju lite bakvänt allting för dem.
Känns väldigt, väldigt långt bort skulle jag säga. Alltså, och jag tror inte att de tänker en sekund på det just nu, spelare och tränare.
Nej, det
ledning däremot håller på att fundera på hur de ska göra och bo och sånt där. Men det är ju ett jättesvårt läge.
Ja. Ska man liksom skita i Europa? Eller skita kommer du inte göra, men du står vad menar. Man måste ju säkerställa ett allsvenskt kontrakt.
Ja, det är nummer ett.
Mm. Ja, märklig situation blir det.
Väldigt märkligt.
Jag zoomade ut, jag ville kolla Björkebos ålder, för jag ville vara 100. Jag vet att det var 23.
Ja.
Jag var bara inte säker.
Ja, men en tittarfråga om hur det märkliga i att IFK Göteborg ska planera för ett Europakval mitt i den här krisen som de går igenom. Hur är det för dem?
den är svår. Allt är, alltså, de har satt sig i en jävla sits helt enkelt. Ja,
kan ju vara en vändning också ibland.
Exakt. Andhål och liksom hitta energi. Jo, men
det kan man ju prata om allt möjligt. Liksom. Det viktigaste är ju bara att de sluter samman och på något sätt skakar fram en vinst och börjar därifrån. Sen, de har, som jag sa innan, de har satt sig i en jävla sits.
Kul att göra bollklubb med E2.
Ja, kul att du gillar det. Vi gillar dig.
Vi är tillbaka imorgon igen i bollklubben 17.00. Ni ser ju morgonklubben på Sportbladet tisdag och fredagar. Och,
där är du med, va?
Mm, fredagar.
Ja, och imorgon blir det ju såklart cupfinalsspecial. Ja. Det kommer ju ligga kloss mot slutsignalen där om det inte blir förlängning. Eller så kan det bli dramatiskt.
Nej,
jag är här i alla fall på bollklubben.
Kul.
Mm. Ja, vadå? Vad menar du? Aha, vi kör efter.
Ja, 17.00 och då är det ju röd dag imorgon, så det är 15.00 av spark.
Ja, snyggt. Snyggt. Då missar du
Hammarby Mjölby.
Vad missar jag?
Alltså matchen på plats, eller?
Ja, jag kommer inte vara på plats.
Nej.
Kanske får följa dramat i studion om det blir förlängning.
Ja, du ser.
Ni får sitta och live-kommentera. Bra tv.
Vilken grej.
Axén.
Ja, ja.
Ska du också vara här?
Nej, jag ska på matchen.
Ja, det är såklart. Ja. Ja.
Men spionera på journalisterna. Lös från start.
Nu tackar vi för oss. Ni ser oss igen i morgon.
Tjena. Tjena.